Idag så hämtar jag predikotexten från Jobs bok. Och nu tänker, oj, det där låter jobbigt. Ja, därför att Jobb var en man som hade det rejält jobbigt i sitt liv. Men jag tänkte inte sätta fokus på det så mycket ikväll. Utan det är någonting som Jobb säger och uttrycker där mitt i de här utmaningarna, mitt i de här prövningarna som han går igenom. Och det är det som jag vill lyfta fram en liten stund här och vi ska titta på tillsammans. Så jag läser från Jobb kapitel 19 från vers 25 framåt. Jag har ingen PowerPoint ikväll för jag har så få bibelställen, så jag tänkte att nu får ni använda det här. Nu hoppas jag att ni följer med och lyssnar noga. Så här läser jag. Så här säger Jobb. Jag vet att min återlösare lever. Att han till sist ska träda fram över stoftet. Eller träda fram på jorden som någon översättning säger. När sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Bakgrunden, den är det här. Att åklagaren, det vill säga djävulen, han har kommit från en vandring runt jorden. Och så kommer han till Gud och Gud frågar honom eller säger så här att vi såg du Jobb, att det finns ingen så rättfärdig man som Jobb, så from och som älskar mig så mycket som den mannen. Och så svarar åklagaren, ja, men det beror ju på att du har välsignat honom så rikligen och du har beskyddat honom. Men det här, tillåt mig att ta ifrån honom det som du har välsignat honom med, så ska vi se hur det blir med hans kärlek till dig. Han kommer säkert att förbanna dig rakt i ansiktet. Och Jobb, som är helt ovetande som det här samtalet mellan Gud och åklagaren, han hamnar in i ett test. Gud går med på att låta djävulen stjäla, slakta och förstöra en massa av det som Jobb har. Han har varit den mäktigaste, den rikaste mannen i hela Österlandet, står det. Och han förlorar allt. Det är, kan man säga, en form av personlig konkurs där han förlorar liksom pengar, han förlorar egendomar, han förlorar också familjen, han förlorar hälsa och så vidare. Så det är en djup kris som Jobb går igenom. Men trots den här djupa krisen, trots den här katastrofen, konkursen, den här förlusten som Jobb drabbas av, så håller Jobb ändå fast vid sin tro på Gud. Och det är beundransvärt. Eller vad tycker ni? Jag tycker det är helt otroligt. Och han håller fast vid att Gud en dag ska hjälpa honom och upprätta honom. Om inte här i det här livet så är det tillkommande livet. Ja, det är ett viktigt perspektiv. Jag vet att min återlösare lever. Eller som Bibel 2000 översätter det. Jag vet att min befriare lever. Och till sist ska träda fram på jorden. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon. Inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt inre. I mitt innersta. Så trots att Gud har till synes inte hjälpt Jobb utan låtit honom gå igenom de här fruktansvärda prövningarna, och han kunde ha haft all orsak i världen att vända Gud ryggen, så finns det en sak som Jobb längtar efter mer än någonting annat, och det är att han ska få skåda Gud, att han ska få se Gud med egna ögon. Därefter längtar jag, eller trånar, står det också i en översättning, ja, i mitt innersta. Och jag har reagerat på hur Jobb uttrycker sig. jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Och då tänker jag så här att kan man se med någon annans ögon? Vad tycker ni? Kan man se? Kan du se med någon annans ögon? Har du gjort det någon gång? Sett med någon annans ögon? Ja visst har du gjort det. Vad du såg är en annan sak. Men varje gång som någon kommer till dig och berättar någonting som han eller hon har varit med om, men du var inte där, så ser du med den andres ögon. Det kan vara vad som helst. Det kan vara din kompis till exempel som har varit vittne till någonting som har hänt. Vad ska vi ta nu? Kanske en bilkrock i halkan här i torsdags. Eller ett slagsmål på Vasatorg. Eller om vi tar någonting positivt, någonting häftigt som hände på Uprising. Och du var inte där, du missade. Och så liksom, är det någon som berättar för dig om vad som hände. Och det där. Och då skapar, du formar dig en bild av det här. Genom den andres ögon. Du ser med den andres ögon. Och om det är någon som du har förtroende för, så litar du på det som den andra berättar. Du tvivlar inte på sanningshalten. Du tänker, ja, det var så där. Och så skapar du dig den här bilden. Men vi vet också allesammans att det är någonting helt annat att se med egna ögon. Eller vad? Så är det. Och när vi säger ju till och med ibland så jag har sett det med mina egna ögon. Och det betyder att jag vet att jag vet att jag vet. Jag vet ju vad mina egna ögon har sett och det här. Det kan ingen ta ifrån mig också om du kanske tvivlar på vad jag säger. Men jag vet här vad jag själv har liksom sett. Och då tänker jag så här att kan man se Gud med andras ögon? Är det som Jobb hittills har gjort? Och nu längtar han så i sitt innersta efter att få se Gud med egna ögon. Ja, jag tror att man kan se Gud med andras ögon. Genom life stories, genom förkunnelse, genom predikan. Vad är det du gör då? Varje gång som någon står här uppe och predikar, förkunnar om Gud, vittnar, berättar om Gud, så formar du en bild av Gud, vem Gud är. Och du får liksom en glimt av Gud genom den andres ögon. Aha, det är sån här som Gud är. Och allt det här är bra och det är väldigt viktigt. Och det är därför vi predikar varje söndag. Och vi tror ju att det är viktigt. Visst Anders, annars skulle vi inte stå här. Vi tror att det här är väldigt viktigt. Att vi får höra andra berätta och förkunna om hur han Gud är. Vem Jesus är. Annars skulle vi inte göra det. Men ingenting går upp mot det där egna gudsmötet. Ingenting kan ersätta det där egna gudsmötet. Det är viktigt att vi får höra varandra berätta om vad vi har upplevt tillsammans med Gud och så vidare. För liksom, då får vi får en större bild av Gud. Och det är därför som vi också i undervisningen lyfter fram olika perspektiv. Men ingenting kan ersätta det där egna gudsmötet. Allt det här andra är ett komplement till ditt eget gudsmöte. Och det är det här, det egna gudsmötet, det personliga gudsmötet som evangeliet handlar om. Att varje liten människa som trampar på den här jorden själv med egna ögon kan få se, kan få möta Gud. Och det var därför som Jesus kom. Den bibliska berättelsen är ju indelad i gamla förbundets tid och nya förbundets tid. Gamla förbundet, på den tiden så behövdes det en medlare mellan Gud och människa. prästen och profeten var den här mellanhanden som man liksom gick igenom. Prästen, han var den här som åfolkets vägnar kom inför Gud och det här offrade för att föra försoning fram för folkets synder. Och profeten, han var den här som Gud talade till när Gud hade ett ärende till folket. Och när kungarna till exempel ville fråga Gud om någonting, så då gick de ju inte direkt till Gud, de gick till profeten. Och profeten gick till Gud och fick ett ord till folket eller till kungen. Mose är vi ju ganska bekant med. Gud talar till Mose och Mose talar till Gud och folkets vägnar. Folket, de kunde inte själva höra från Gud, utan det var Mose som hörde och deras vägnar. Och Mose, han fick se Gud, men folket, de fick inte komma nära Gud. Så Guds mötet, så det gick på något sätt via den andliga ledaren. Man såg Gud genom den andliga ledarens ögon. Men så har vi Jesus som kommer. Och vi går in i det nya förbundets tid. När Jesus lägger sig där på offeraltaret. Och en gång för alla så försonar han hela världens synder. Och så utbrister han, det är fullbordat. Att nu är ni välkomna. Att nu får varenda liten människa på jorden så ha rak ingång ända fram till fan. Det behövs ingen präst som offrar. Nu är ni välkomna, nu får ni själva gå ända fram till tronen där fadern sitter. Att nu är den här vägen till fadern och till det här personliga gudsmötet, den är öppen igen. Och det var ju det här som var Guds tanke från skapelsemorgon. Att Gud ville umgås med oss. Ha en relation med oss, en personlig relation. Men synden kom in och bröt den här kontakten. Och så kommer Jesus och så öppnar han på nytt den här vägen. Men det betyder också att jag själv är ansvarig för vad jag gör av evangeliet. Vad jag gör av den här Guds inbjudan till gemenskap med honom. Och jag tänker så här att då kan jag inte skicka min man och hälsa från mig. Eller skicka min hustru. Eller mina föräldrar. Utan Gud väntar på mig. Han vill ha en relation med mig. Och han längtar ju först och främst efter att jag ska ta emot hans erbjudande om frälsning. Ta emot det här att han har dött för mina synder. Att han har försonat mig med fadern. Men det här är bara början. Och ibland så missar vi den här fortsättningen. Att Gud vill att vi redan här, inte i det tillkommande, det här eviga livet som vi blir utlovade genom Jesus. Utan att vi redan här och nu ska få leva i den här relationen med honom. Ett gudsmöte, det är inte bara en engångsföreteelse, utan vi kan få göra många gudsmöten. Och jag ska återkomma till det. Och man kan också fundera så här, kan man ärva ett gudsmöte? Du kanske tänker så här att mina föräldrar så, de bar fram mig i kyrkan. Jag är barndöpt, eller de bar fram mig, jag blev välsignad i kyrkan. Mina föräldrar är ett varmt troende och så vidare. Och det här är väldigt bra. Att föräldrar bär fram sina barn till Jesus. Jag tror att det följer en välsignelse med det. Och den finns över ditt liv. Men jag kan inte leva heller av mina föräldrars tro. Jag behöver det där egna gudsmötet. Och jag tror ju att många av oss som sitter här i den här salen, vi har vuxit upp på kyrkbänken. kanske växte in i församlingslivet och det här växte in i tron ända från det vi var barn. Och det är en enorm förmån. Jag vet sådana som är avundsjuka på oss som har liksom fått det här med oss från det vi var barn. Men jag tror också det här att alla som har vuxit upp i församlingslivet, att det är viktigt att vi själv får liksom ta det där personliga liksom avgörandet, det ställningstagandet. Att jag väljer själv att vara en Jesu lärjunge. Det är inte någonting som jag liksom ärver bara från mina föräldrar, utan det är ett beslut, det är ett val jag själv gör, att låta Jesus vara Herre i mitt eget liv. Att jag inte bara ser Gud och upplever Gud genom mina föräldrars ögon till exempel. Och ibland så talar vi om Guds barnbarn. Det är de vars föräldrar hade starka gudsmöten, var med i församlingen, barnen växte upp i församlingen. Men de där egna gudsmötena kanske uteblev. Och när det börjar blåsa lite tuffare vindar så driver man bort. Varje ny generation behöver sitt gudsmöte. Jag vet att jag har sagt det många gånger, men jag tror på det. Jag tror varje generation behöver få höra från Gud, behöver en ny fräsch vision för sin tid. Och varje generation så behöver sitt gudsmöte. Vi kan inte leva på den tidigare generationens gudsmöte. Så ni som är unga idag, som har stafettpinnen i era händer, sök Gud. Sök Herre för att få ett ord från honom för den tid som ni lever i. Så ni har verkligen någonting. Det där att jag vet att jag vet att jag vet. Jag har med egna ögon sett. Jag har med egna öron hört. Och därför så spelar det ingen roll hur länge du har varit med i en församling. Men om du känner att du aldrig riktigt har gjort det där medvetna liksom överlåtelsen, ställningstagande till Jesus som är ditt eget. Så i avslutningen av det här mötet så vill vi väldigt gärna be tillsammans med dig. För vi tror att det är viktigt att du får det riktigt i ryggraden, det här att jag vet att jag vet att jag har liksom överlåtit mig till Jesus. Och någon annan så kanske tänker att ja, men jag fick mitt gudsmöte den där gången. Kanske när jag blev frälst, när jag gav mitt liv till Jesus. Kanske jag var 15 år. Själv så var jag 12-13 år gammal. Och det är fantastiskt. Eller jag hade mitt starka gudsmöte i samband med dopet. När jag var 25 eller vad jag var. Men sen då, vad mer har du sett av Gud i ditt liv? Hur har du det med Gud idag? Det är liksom den frågan som jag vill komma ganska nära nu. Men ibland behöver vi få komma nära för att riktigt stanna upp och fundera. Att är det så att jag lever på gamla gudsmöten? Eller finns det en längtan, ett hunger efter någonting mera? Och det finns alltid mera att få hos Herren. När hörde du Gud senast tala in i ditt liv? När upplevde du senast hans stilla beröring i din ande? Eller när hörde du honom senast? Eller när hade ni senast ett samtal om ditt liv, om dina värderingar, om dina prioriteringar, kanske om din familj eller andra viktiga saker i livet? Eller när hade ni senaste kärleksmöte, när ni båda fick uttrycka hur mycket ni älskar varandra? Det fanns en period i mitt liv när Gud var tyst. Eller åtminstone så hörde jag inte honom. Jag irrade omkring i en öken. Jag hörde ingenting, jag såg ingenting och jag kände ingenting. Men sen hände någonting. Den där hungern efter ett Guds möte så började växa inom mig. Och jag gav liksom utrymme för den där hungern. Jag gav näring till den där hungern. Och jag tog också konkreta steg för att själv närma mig Gud igen. Jag satte mig till exempel allt oftare ner med en uppslagen bibel. Och läste och läste. Vill du höra Gud tala in i ditt liv? Öppna boken. Jag vet att kanske många av oss, vi drömmer om att få höra Guds röst. Är du en sån? Tänk om man skulle få höra Gud tala. Det är väldigt få som får höra Gud liksom så här. Hans, så här som vi talar till varandra nu. Fysiskt höra hans röst. Men väldigt många så hör Gud tala genom hans ord. Det är där som Gud talar till oss. När du läser ordet och så ber du, helige ande kom. Och så blir ordet till liv inom dig. Och det där, det blir liksom ett personligt tilltal. Och jag har märkt med mig själv att varje gång jag distanseras från Gud, så märker jag att, hur är det? Har jag glömt boken? Det finns någonting där som liksom hör ihop. Och varje gång den här hungern efter att liksom läsa Guds ord, äta Guds ord, så märker jag bara att livet liksom återvänder. Och det liksom källorna börjar porla igen. Så det var en sak jag gjorde. När hungern liksom började ta tag i mig. Det hände också allt oftare att jag stängde dörren om mig för att vara ensam med Gud. Och jag gick ut på bönepromenader och jag gick gärna ensam. Därför att liksom den här längtan som fanns inom mig att få kommunicera med far i himlen, den växte. Och jag fick mitt Guds möte till förnyelse. Och sen den dagen så blev hungern någonting av det värdefullaste i mitt liv. Men idag så finns det, jag har tänkt så här att när jag växte upp så fanns det inte så mycket konkurrens. Som konkurrerar om min tid med Gud. Jag älskar Guds ord redan som ung. Jag hade nött sönder första Bibeln innan jag var 20 år. Och jag fick den när jag var 13. Den höll inte ihop, den ramlade sönder. Och den var väl tummad, väl läst. Men det här, det fanns inte så mycket konkurrens. Ja, men TV, fanns några få kanaler. Och den slocknade klockan 10, sen var det svart natten igen, fanns liksom ingenting att se på. Och fanns det, ja, det fanns inte mycket, det fanns församlingens bönemöte och så fanns det några ungdomar och så vidare. Så jag tänker vilken, på något sätt, det var säkert mycket enklare än, jag märker ju redan med mig själv idag att det är så mycket som konkurrerar med liksom den här hungern i mitt hjärta. Ja, men sociala media, internet, Netflix, ett hav liksom av liksom filmer tillgängliga dygnet runt. Inte bara en utan hela säsongen kan du köra igenom så här bara. Det är ju en uppsjö av liksom utbud som konkurrerar om Guds, Jesu, Herrens utrymme i mitt inre. Och som vill överrösta den där Guds längtan i mitt liv. Och jag har Jag har formulerat en fråga här. Hur ska vi få möta Gud på nytt? Vad ska vi göra? Jag skriver här att det börjar med att längta. Det börjar med den där längtan. Därefter längtar jag i mitt hjärta eller trånar. Och Bibel 2000 översätter Jobs uttryck så här att jag förtärs av längtan. Tänk det. Det är ett starkt uttryck. Det är inte liksom så här en svag dragning till Gud, utan jag förtärs av längtan. Det handlar om en desperation hos Jobbe. Jag går under om jag inte får möta dig, om inte din hand rör vid mitt liv. Jag sträcker mig mot Gud. Jag ger utrymme för honom. Och mitt hjärta är upptaget av detta att söka Gud. Så här säger Herren i Jeremia kapitel 29, vers 12. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Och Jesus, han säger också när han talar till sina lärjungar i Matteus 5, så säger han: sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Och det här som vi kallar för saligprisningarna i bergspredikan, så säger han också att saliga är de som hungrar. Saliga är de som hungrar, för de ska bli mättade. Det var en förkunnare som sa så här: att hungra efter Gud, det är ett av största tecknena på liv. Att hungra efter Gud. En död hungrar inte. Hur är det med din och min hunger? Jakob i Gamla testamentet, han sa så här: jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och aposteln Jakob, han skriver i sitt brev: närma er Gud så ska han närma sig er. Det finns någonting i det där. Att inte bara sitta passivt och vänta, utan själv ta steg och närma sig Gud. Jag vet att min befriare lever och till sist ska träda fram på jorden. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Och jag vet, det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka, eller när jag går hem till honom. Och jag vet inte vilken av de här dagarna som kommer före. Men då vet jag att då kommer jag att få se honom face to face. Ansikte mot ansikte. Tänk det här som vi sjöng om. Det var mäktiga lovsånger. Och liksom tänk att få se honom faktiskt. Och då vet jag att den dagen så kommer jag att få se honom med mina fysiska ögon. Men jag kan redan här få möta honom och se honom med mina andliga ögon. Innan vi slutar, hur gick det för Jobb? Ja, hur gick det? Gud kom till Jobb. Inte försiktigt, inte i en stilla susning, utan i en stormvind som bara drog förbi. Vet du, Guds mötena kan se olika ut. Och det här är kanske det viktigaste jag säger ikväll, så lyssna noga nu. Guds mötena kan se olika ut, de ser olika ut. Förvänta dig inte att du ska ha ett likadant gudsmöte som Anders Olin eller som jag. Att det ska se likadant ut. Eller kanske att gudsmöte ska se likadant ut som det såg ut för dig för sådär 10, 15, 20 år sedan, 50 år sedan. Men Gud möter dig på det sätt som han väljer och som han ser att du behöver. Vi jämför oss så lätt med varandra och jag tror vi behöver lösas från det där. Hur Gud ska möta oss och att jämföra oss med varandra. Ibland så möter Gud genom den där stilla beröringen som bara liksom vidrör din ande. Ibland så kanske Guds kraft känns i hela kroppen, kanske slår benen undan dig eller känns väldigt mäktigt. Och ibland så känner du ingenting. Men du vet att Gud ändå har gjort någonting i ditt liv. Den här gången kommer Gud till jobb. Mäktigt, nästan skrämmande. Och jag kan se Jobb kasta sig ner på marken. Och han kyler förmodligen sitt ansikte. När den här stormen kommer och drar förbi. Och i stormen så talar Gud. Gud talar om sin storhet. Om sitt majestät. Om sin vishet. Om allt vad hans händer har skapat, allt vad hans vishet har tänkt ut. Han målar en liksom tavla av sitt majestät och vem han är. Storleken på hans händer. Och Gud talar länge och väl med Jobb. Det är ett mäktigt, ett skakande gudsmöte som får den här annars, ska vi säga, väldigt sådär pratsamma Jobb att bli ytterst försiktig med sina ord. Och när stormen har dragit förbi och tystnaden lägger sig över den här kullen, så då lyfter Jobb sakta blicken mot himlen och så utbrister han: förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Jobb, han fick sitt gudsmöte, det som hans hjärta så hade längtat efter. Han behövde inte vänta tills han gick in i evigheten. Och med det här gudsmöte så kom också upprättelsen och välsignelsen. Dubbelt upp för vad åklagaren, för vad djävulen hade stulit ifrån honom, så fick han tillbaka av Herren. Det står så här i Jobs bok, så slutar med att Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än dess början. Så om han hade 3000 kameler i början så hade han 6000 kameler nu. Hade han 7000 får i början så hade han 14000 får här nu. Gud upprättar honom och välsignar honom. Ja, jag tror det finns en längtan efter Guds möten. Här i vår gemenskap. Vi vill se Gud möta oss. Här i församlingen när vi samlas till gudstjänster. Det finns en hunger och den ska vi verkligen ta vara på. Men vi längtar också efter Guds möten i vår egen kammare. Att du kan få möta Gud hemma i din ensamhet. Men det här, vi behöver ge utrymme åt den här hungern och längtan att få växa och växa. Så därför när vi lovsjunger och tillber som vi gör i gudstjänsten, det handlar om att vi öppnar våra hjärtan för Jesus och för den helige ande att komma. Vi bereder en plats för honom att komma och beröra våra egna hjärtan, beröra vår gemenskap. Jag ska be att lovsångarna kommer.